Ja, välkommen då till ännu ett avsnitt av Great Books, en podcast som görs i Malmö av Simon Svensson och Erik Sandelin. Hej på dig, Erik.
Hallå, hallå.
Vi har ju tagit på oss att vi ska läsa all världens klassiska böcker. Och till den här gången så har vi läst Thukydides. The History of the Peloponnesian War.
Peloponnesiska kriget,
ja. Som vi precis fick lära oss att det fanns en svensk översättning då. Men då heter det något annat, sa du?
Ja, kriget mellan Sparta och Aten. Mm. Som säger ju lite mer vad det handlar om.
Ja, det gör det ju faktiskt där, ja.
Ja, det var störigt, för det är ju sköna att läsa på svenska. Nu har vi slitit med den här engelskan.
Ja, det här var den tråkigaste boken i världshistorien. Det är ju min snabb recension då. Vi kanske kommer in lite mer på vad den handlar om och så. Men det var ju det här med vad som är peloponnesiskt och vad som är spartanskt. Det fick man ju lära sig då.
Ja.
Så det kan vara lika bra att den heter peloponnesiska kriget då. För det var ju inte Sparta som krigade. Det var ju Peloponnesien som krigade mot Aten då.
Ja, det var ju typ ett världskrig i den antika världen.
Ja.
Jag vet inte om vi kan försöka återge på något sätt vad som hände. Det tror jag är det svåraste. Det var en jäkla soppa.
Ja.
500 sidors.
Jag vet inte hur man börjar med det här. Men det här tycker de, sa de ju då, var den andra historiken. Då, som vi har ju läst Herodotus innan, som var den första. Och det här är världens andra historiker då. Så det är en ren historiebok som handlar om ett 30-årigt krig. Men vad hände på slutet? Jag har inte läst ut boken, för erkännande då. Men den han kom inte hela vägen till 30, va?
Nej, det gör inte så mycket att du inte läst ut. Jag läste faktiskt ut den.
Ja.
Den boken slutar innan kriget tar slut.
Ja, det är så, ja.
När du har kämpat igenom 500 sidor krig, så blir det ändå antiklimax.
Ja.
den bara slutar mitt i en mening, typ.
Aha, ja. Dog han, eller vad fan hände?
Ja, man vet inte riktigt. Han slutade i alla fall.
Han slutade skriva.
Han fick nog. Men alltså, det har ju varit jävligt motigt, tycker jag. Jag har faktiskt tjuvläst lite andra böcker på vår lista.
Så. Ja, men det är ju intressant med det här, vad heter det vi håller på med, att läsa massa gamla böcker. Att när jag höll på att dö och läsa den här, så plockade jag upp också en annan tråkig bok som jag mycket hellre läste då. Men det gjorde ändå att ribban har ju... Jag läser hellre en annan supertråkig än den här enormt tråkiga boken.
Ja, nej, jag läste lite Spinoza sådär, för att slappna av.
Ja. Men det är konstigt, för att jag älskar ju krig och så. Så jag förstår inte varför det här skulle vara så... Men det är väl... En känsla hade ni bara läst att det var inga alla kapitel. De följde liksom inte riktigt på varandra. Det var inte så mycket att den här händelsen ledde till nästa händelse. Eller det var inte den känslan jag fick i alla fall. Så att, utan man kunde hoppa in lite vad som helst och läsa.
Alltså, den är ju kronologisk. Så här, nu är det sommaren 447.
Mm.
Eller, det visste han ju inte då, att det var 447. Men första sommaren, och sen är det vintern. Och det är ganska fint, de pausar kriget på vintrarna, verkar som.
Det verkar vilar som det, ja. Jag undrar hur vintern var där då, ja. För det verkar vara tydligt att den kom. Och sen...
Ja, jag tror inte det var så himla kallt, liksom. Eller var det kanske, jag gissar lite. Men det verkar finnas en slags krigssäsong.
Mm. Sommaren, precis. Ja.
Men när du säger att du gillar krig, för jag liksom, det finns ju sådana andra världskriget-nördar och sådär. Jag har aldrig gillat att läsa om krig. Och den här boken, den bekräftar liksom alla mina stereotyper av hur sådana här krigshistoria, hur det är.
Mm-hmm. Nej, men jag gillar väl att läsa om krig, men så därför var det konstigt att jag inte gillade det denna. Men jag gillade väl början sådär, när de började så, varför ska vi kriga? Och de hade någon form av debatt nere i Sparta någonstans. Och atenarna kom och berättade om varför de var så stora och tyckte att de inte skulle kriga mot dem. Och sen så kom spartanerna och sa, ja, fast vi tycker ändå att nu ska vi nu ha krig. Och så fick de ha en liten debatt fram och tillbaka, så löste det sig med att, ja, men nu blir det det.
Ja, men de tar ju vid. Herodotus slutade ju, det handlar ju om perserkrigen som var typ 50, 60, 70 år tidigare. Mm. Och då hade ju atenarna och spartanerna, hade de ju samarbetat mot perserna och då drivit tillbaka dem. Så det var ju liksom världens grej.
Mm.
Och sen har det väl varit ganska härliga år där. 50 år kanske.
Ja.
Vi är på 400-talet före Kristus. Och sen, men nu Tukidides analys är liksom att atenarna, spartanerna har dominerat.
Mm.
Atenarna håller på att växa sig stora. Så att, och det gör att det blir oroligt.
Så de kan inte tillåta det, att ni ska inte hålla på att bli stora här. Vi får, nu får vi trycka dit er.
Ja, man kanske ska säga att de hade också, det var inte bara Aten och Sparta, utan de hade jättemycket så här, kolonier överallt. Så att i Italien och Turkiet, det som är Italien och det som är Turkiet och Sicilien. Så det var ju liksom hela Medelhavsområdet drogs in i det här.
Mm.
Så mycket av boken handlar liksom om de olika stadsstaterna då, allt vad de heter, Korint och Miletus och Thebe och sånt.
Ja, och det är på riktigt bara en stad. Det är inte liksom, sen finns det också stora områden då som ja, Peloponnesien och Trase.
Men sen ibland ja, det verkar vara städerna.
Ja, mest är det städerna då. Men det var, och det var ju det som var så jävla lurigt med att läsa den här boken, att det, var, det finns ju 100 sådana. Och vissa var då i allians med att en eller andra var det inte. Det var inte alls så tydligt vem som var.
Och så byter de.
Just det, och så gjorde de uppror mot att det, nu ska vi vara allians med de andra istället.
Alltså det, man får läsa med, jag skrev ut en karta. Jag tröttnade på att bläddra tillbaka till kartan som är med i boken här. Men, så jag, nu, jag känner att jag kan liksom Greklands geografi bättre än Sveriges.
Oj då.
Jag vet var Delphi och Korsyra är någonstans, men inte var Närke är.
Nej. Ja, det är ju väldigt många små öar också. Och så, ja. Så det var så roligt. Det var lite bökigt, men visst, man har ju såklart mer uppfattning nu än när jag började.
Ja. Men jag tänkte på om man ska jämföra. Det är tydligen en slags beef. Vilken historiker gillar man? Om man gillar Tukidides eller Herodotos.
Mm-hmm.
Så Herodotos läste vi ju. Den var ju rätt kul. Det var ju mycket så här anekdoter och de olika folken och deras seder och bruk. Jag bläddrade tillbaka lite i den. Och det var en massa kul så här. Lydierna klarade belägringen genom att spela backgammon. Och de spelade varannan dag och åt varannan dag. Så höll de ut i 18 år.
Ja.
Sånt skriver inte Tukidides om. Han skriver om olika belägringsmaskiner och hur de byggde olika murar. Och
det var inte ens så mycket våld, va? Som i Iliaden, att det var inga käkar som krossades. Och så det var liksom kasta ner dem i havet lite grann kanske, men inget.
För det var en annan grej man skulle kunna jämföra med. För att Iliaden var ju den första boken vi läste, men den handlar ju också om krig.
Mm.
Så, jag plockade faktiskt ett citat här från Iliaden för att minnas hur det kunde låta då.
Mm.
Då är vi 400-500 år innan Tukidides skrev.
Just det.
Så då skrev Homeros så här. Hjälten Idomenus också var med. Han det mordiska spjutet stötte i Erymas mun så att kopparens udd bak i nacken nedanför hjärnan stack ut mellan vita skärvor av benen. Tänderna bräcktes och ramlade ut. Och bägge hans ögon fylldes av blod och han frustade blod genom munnen och näsan medan han flämtande låg och betäcktes av svartaste dödsnatt.
Ja, men det gillade du, den krigs.
Va?
Det kriget gillade du att läsa om, va?
Ja, det var kul.
Ja, men du kan få mer detalj idag. Nu, denna tycker du var mer ledare som sa saker.
Ja, men om man jämför med ett citat från Tukidides, om man ska vara lite taskig här. Så här kunde Tukidides säga. Samma vinter attackerade olyntierna med kyberna och intog staden. De härjade landet och brände upp majsfälten. Sedan drog de sig tillbaka.
Just det.
Och där var det ju säkert fruktansvärda människoöden.
Just
liksom
det.
I det.
Ja, de härjade landet.
Ja, de härjade landet mycket. Ravaged the land.
Ja.
Och det, men man kände liksom aldrig våldet och blodet i de här inningarna riktigt.
Nej, du, jag har ju kollat upp lite så poddar och sånt om den här boken. För nu kände jag, nu jag behöver något, lite hjälp. Men där säger de mycket, det här var ju fruktansvärt våldsamt krig. Fruktansvärt våldsamt krig. Så tänkte jag, jaha, det lyser inte riktigt igenom i boken. Man kan ana det kanske.
Alltså där är något ställe, där är något ställe där han berättar liksom om, alltså det här var ju ett inbördeskrig. Det är ju rätt, han berättar lite om inbördeskrigets fasor i, var är vi? På Korfu, Korsyra som heter då, att death took every imaginable form. Fathers killed their sons. Men were dragged out of the sanctuaries and killed beside them. Some were even killed, walled up in the temple of Dionysus and died there. Så att, men det är ganska ovanligt att man kommer så nära våldet, tycker jag.
Ja, det kunde vara så att de som överlevde sålde som slavar. Och, det
var ju, och så förslavade de kvinnorna och barnen och avrättade männen.
Ja, precis.
Det är så slutar många slag här.
Ni får gärna detaljera det så att jag kan...
Men där tänkte jag att Homeros Iliaden, det är mer kanske som ett berättande som vi är vana vid från krigsfilmer. Att om man följer en, tänk dig ett stort slagfält, så följer vi en hjälte.
Mm.
Agamemnon eller någon, Achilles. Och så är kameran liksom bakom honom på slagfältet och han köttar och blodet flyter och käkarna slås och led och sånt.
Just det.
Och sen så pannar kameran över till någon annan hjälte. Här är liksom kameran mycket mer ut, i Tukidides är kameran, om det är någon kamera, mycket mer utzoomad.
Ja, och sen har man ju inte den kollen om man jämför med andra världskriget. Det är såklart populärt för att det är lätt att veta vem som är ond och god. Och sen så är det inte så himla många heller. Men här vet jag inte riktigt vem som är ond och god. Och sen så är det också en miljon olika aktörer som är svåra att hålla reda på. Så att det hade varit lite färre och tydligare att man skulle heja på Aten. Jag försökte heja på Aten.
Du hejade?
Ja, jag hejade på Aten. Men de
förlorar ju. Ja, kan vi ju spoila?
Jag kommer aldrig så långt. Jag kom bara till när de där tog över Pylos, var det va? Det var ett slag de vann där. Och...
Då hejade du. Atenarna fick in en fot där.
Och spartanerna var tvungna. Deras slavar liksom började göra uppror och sprang iväg. Så att spartanerna fick... Vad var det? De förhandlade fram om fredag. Att vi måste ta hand om våra slavar nu. Så att vi kan inte kriga mer just nu.
Nej. Ja, men det var ju liksom... Det var liksom 30 års krig. Tukidides skriver i början här att det här, lite Trump-style, det här är the greatest disturbance to affect the Greek and the good part of the non-Greek world. One might even say the majority of mankind.
Yeah.
Så det här är liksom det största kriget. Och Tukidides är den som skriver om det. Så att det var större än Perserkrigen. Det var någon liksom markering där att det här är viktigare än Herodotos.
Ja, just det. Men för Herodotos beskrivning där var ju att de kom till Marathon, eller vad det var, och så slogs de där. Och sen så var de här på det här Salamis. Och så slogs de, att det var liksom mer punktvis. Ganska korta slag, kanske en vecka eller så.
Mm.
Och det här verkar bara...
Ja, men här är det är utdrag, men det är jättemånga slag.
Hur många slag har de tog över länge också?
Ja, så jag vet inte om man bara ska säga något om kriget. Vi kan försöka liksom att Aten var bäst på havet. De hade jättemånga, de hade en stor flotta.
Ja, de var liksom oslagbara.
Ja, och Sparta var grymma på land.
Ja, men det var ganska tydligt. Ja. Nu försökte jag följa liksom den.
Behöver lite stereotyper här.
Mm.
Tycker du det skriver också någonstans om liksom, spartanerna, de är konservativa och lite försiktiga. Atenarna är företagsamma. Och,
men de visste ju det om varandra också. Så att, på sjön, vi har inte någon chans där. Liksom, så att det är inte lönt att vi börjar slåss där.
Nej, precis. Så att, och när... Jag tror atenarna, det är någon fas i kriget, fan det är hopplöst att beskriva flödet i kriget, vi tror vi skiter i det.
Ja.
Atenarna drar sig till, när spartanerna vandrar upp söderifrån, då murar atenarna, då bara drar de sig in i sin stad. Och så tänker jag, men vi får in mat från havet, Så länge vi kan behärska havet så är det lugnt. Ja. Kan vi, de övergav sina hus på landet. Så vi tränger ihop oss här i stan.
Ja, just det. Ja, men det var det jag nästan glömt. Men när de gick ut på landet där och sa bara, nu får ni ta in alla era djur och sånt in i stan här nu.
Mm.
Och de, och lämna era hus. För nu kommer spartanerna. Att det var sån, de bara gjorde det. Och så fick de bo där inne då.
Ja.
I stan istället.
Det måste ju varit jobbigt.
Och så kom pesten då också. Och sa så här.
Såklart.
Ja. Ja, de hade inte rätt atenarna alltså.
Och där är väl en annan skillnad mot Iliaden och lite Herodotos, tänker jag. För att det var ju sjukdomar och sånt i Iliaden också. Men då var det ju gudarna som var arga och straffade och skickade sjukdomar.
Ja,
och så. Men
det kunde upphöra sen helt plötsligt då.
Ja, och det är någon flod som svämmar över meander. Men det är egentligen en gud som då har blivit förbannad för att det är för många lik i floden. Men sånt, det är inga gudar i Tukidides berättelse.
Nej.
Det blir jordbävning, men det är bara en jordbävning.
Ja, just det.
Det är inte Poseidon som är förbannad.
Nej,
så det är lite trist.
Ja, det är också lite trist, ja.
Men han försöker vara objektiv. Han skriver någonstans. Han liksom förekommer vår kritik. Att det är lite trist.
Ja, okej.
Han skriver så här. It may be that the lack of a romantic element in my history will make it less of a pleasure to the ear. But I shall be content if it is judged useful by those who will want to have a clear understanding of what happened. It's composed as a permanent legacy, not as a showpiece for a single hearing. Det här är ingen jävla skröna. Det här är...
Nej. För det här hände. Herodotus höll ju på med skrönor mycket.
Ja, just det. Balsamering. Har ni hört det här? Om
ja, men också, det här har jag hört någon säga. Jag vet inte om det är sant, men nu berättar jag om det i alla fall. Och lägger ingen värdering i det. Så det kanske var en sån, tycker du det, bara kände det. Ja, men nu, sån skit orkar vi inte med henne.
Nej, that's so 470 liksom.
Just det, nu ska jag bara berätta.
Ja, så han har rätt, den är ju lite tråkig. Men
förstod du liksom anledningen till krig? För det, ni har försökt leta hela boken hela tiden. Så vad fan håller ni på med? För det blev ju sådana avbrott i kriget då och då.
Det är ju komplext, men enligt Tukidides så är det ju det här växande atenska imperiet som gör att spartanerna känner sig hotade. Liksom. Men sen är det en massa så här små gruff liksom i periferin, in the sticks, liksom vid Korfu i nordväst. Då är det någon spartansk koloni, fan, jag kommer inte riktigt ihåg, Epidamnus eller någonting. Då är det någon spartansk koloni och någon neutral koloni som börjar bråka.
Mm.
Och då ber de om hjälp från Sparta, men får inte det. Men då säger de, ja men då kommer vi be Atenan om hjälp.
Ja.
Och då måste Atenan säga, okej, ska vi hjälpa dem här? De har ändå 80 skepp. För då var det ändå så här lite, det kanske ändå kommer bli krig. Och om vi inte hjälper Korfu mot Korint eller vad fan det var, som var allierade med Sparta, då kommer ju Sparta få tag i de här skeppen. Så att det var liksom så här. Känslan av att det kommer ändå bli krig verkade finnas.
Ja.
Och då blir de här små bråken.
Och de blir små uppror och sådär också. Så nu vill vi inte vara under ert styre längre.
Nej.
Och då kunde något krig uppstå där bara.
Så det låg liksom i luften.
Det låg i luften, ja. Men för jag kom ju så långt att de började ta sig till Sicilien. Och där fattade jag inte riktigt, vad fan ska ni så långt åka för? Och de hade mycket, många sa emot också. Ska vi verkligen? Och det var det som förstörde dem, eller?
Ja, men det var liksom atenarnas, där började gå åt skogen. Man hade precis klart av pesten.
Mm.
Och det var väl ganska jämnt i kriget och det var fred ibland och krig ibland. Då var det någon som fick det, men nu ska vi erövra Sicilien. Så gav de ändå var rätt långt bort. Så Atenas sydde ihop en jätteflotta och seglade dit. Och så var det inte så lätt som de trodde.
Nej.
Och ja, men till slut fick de ju stryk där. Så det är lite likt kalla kriget, tänkte jag på. Det är väl andra som skriver om det också. Att det fanns en massa sådana här allierade till de här två stormakterna då, på olika ställen. Och så krigade man där borta.
Ja, just det.
I Vietnam.
Och precis som du sa då, så är man lite rädd för att ja, men då går jag till Ryssland istället då. Och så.
Ja.
Mm. Men ja, för det de behöver här känner man ju är ju en stark ledare. någon som kan ena dem. De är...
Ja.
De är så himla många och alla har sin egen lilla stad som är viktig för dem. Men för det är inte så att de har massa olika... Det enda de äter är corn. Vad det nu är, om det är...
Grains.
Ja, det är inte så att de har liksom olika produkter som de försvarar. Eller ett, utan det är bara sin stad och sitt eget styre som de verkar tycka om väldigt mycket. Och sättet de lever på där.
Ja, det är det väl... Ja, men det är väl familjer och vänner.
Och, jo, ja, men det är alltså, så kunna... att det är guld där borta och att det är massa...
Ja, men lite så är det. Jag tror att Aten till exempel, där, de har tydligen, de kan inte försörja sig själv.
Nej.
Så i början var det något att plötsligt var, skulle de till Egypten och kriga mot perserna.
Mm.
Eller liksom innan kriget. Och då var det för att Egypten är sån, det är ju Afrikas kornbord eller vad man säger. Mm. Så där vid Nilen, där växte det jättebra. Så då tänkte väl Aten att det är bra att ha, vara kompis med egyptierna.
Mm.
För då kan vi få mat därifrån. Ja. Så sånt var nog strategiskt liksom viktigt att ha sådana...
Ja, men precis. Men det är med på. Men det har jag i alla fall inte uppfattat att liksom i södra Grekland fanns det och i norra Grekland fanns det. Och det var därför vi var tvungna att ha den kolonin. Utan de hade kolonier av andra anledningar kanske. Att det var mer för att ha en ja, massa båtar eller någonting. Det var därför de ville...
Varför hade de kolonier, undrar vi. Mm. Men det var väl också, de fick väl, det var väl en slags, gissa lite, men de fick väl inte plats hur många som helst på Aten, i Aten. Alltså. Nej, att det var ett sätt att lägga under sig mark och skaffa sig kontroll över. Det kan vara så här viktiga sjövägar och, ja men de var ju rätt, verkar ha varit rätt expansiva. Men det fanns säkert skitmycket resurser där. Liksom. Någonstans fanns det timmer och,
mm.
och vad det nu var. Ja, hästar.
Här kartan här är lite timmer, guld. Just Grekland verkar vara mest timmer här. Så jag.
Ja, ja,
det är sånt, Italien där det finns.
Sånt har inte jag på min karta. Vi får åka till Grekland så vi får känna lite på det.
Ja, nej men Iliaden var ju lättare att läsa konstigt nog även om den var på vers för att ja, det fanns ju någon form av framåtrörelse hela tiden. Och är någon tydlig hjälte och sådär som man kunde följa. Lite olika hjältar liksom. Huvudpersoner.
Ja, men och tydliga så här, mänskliga öden och känslor. Ja.
För Perikles dyker upp i den här. Då blir jag lite nyfiken. Jag gillar honom. Han håller något långt tal som är bra. När det verkar gå dåligt så försöker han få igång hela Atenarna. Att nu ska vi fortsätta kriga.
Ja, han är väl, om det är någon atenare som får ta plats, mm. så är det väl han. Alltså man kanske ska säga att det finns liksom två sorters texter i den här boken. Dels är det så här, redogörelse för slagen och vem som anföll vem och hur mm. de marscherade. Och sen så avbryts det av tal då.
Mm.
Där det är olika argument som läggs fram för... Ja, men så här, retoriska övningar. Kom och bli allierade med oss av de här anledningarna. Eller nej, var med oss,
ja,
säger de andra. Då. Det var ju rätt kul.
Ja, det hade han ändå gjort det ganska bra. Ja. Och det är ju faktiskt frågan om man har hört talen eller om man bara hittar på.
Ja, det kan, han kan ju inte ha hört alla de talen.
Nej, det, men det är inte så viktigt. För de gjorde boken lite mer rolig att läsa i alla fall när det var...
Ja, för då slapp man liksom sitta och bläddra bak till kartan hela tiden. Men den är... Jag läste att... På tal om great... Det är great... En great book ska ju vara relevant för vår tids frågor och problem. Och den ska tålas och läsas om igen.
Ja.
Och tydligen så man läser liksom den här boken på... Om du läser internationella relationer... om du ska bli diplomat eller om du ska gå på, vad heter det, West Point och bli stridis, general.
Militär och sånt, ja.
Då ska du kunna din Thukydides.
Ja, ja, ja.
Då kan du säga så här, men här kör vi en melisk dialog, till exempel. Ja, ja, du veta,
men
det. Precis.
Men det är ju faktiskt intressant att det är så. Men för när vi håller på med det här projektet så försöker jag ju liksom att bara läsa den själv och sen vad tycker jag. Men det gick inte riktigt med den här boken. När jag däremot liksom har försökt liksom lyssna på andra sagt om den här boken, då blir det intressant. Och då har jag lite med mig att jag faktiskt har läst nästan hela då.
Ja, för det, de
litterära... Men den håller inte riktigt i sig själv för mig då, för att det är för... Sen så kan det vara kul att läsa om den då. Ja, det här är ju... Så här håller vi på kalla kriget. Och än idag så kan liksom olika ledare prata på det här sättet med varandra för att...
Ja, men precis. Den har inte liksom... Jag tycker inte den är så litterärt... Någon som har litterära kvaliteter kanske. Ibland kanske, men... Men...
Nej, och vi som inte är så inne i krig så för oss kanske det inte är lika lätt att förstå att den är av intresse idag.
Ja, när jag gav upp statsvetenskapen 96. Men nu kan vi sitta där med diplomaterna och prata om Thukydides fällor och sånt.
Thukydides fälla, ja. Så alltså är att man får inte bli för stor. Eller hur är det nu?
Om det är liksom en up and coming stor makt. Ja, som är på väg upp.
Då, som Kina då kanske?
Eller? Som Kina har du skrivit om. Då är det stor risk för krig med den regerande stormakten, ja, USA. Ja,
just det.
Så det finns ju de som hävdar att det... Jag såg någon studie så här. Man tittade 16 sådana situationer där det är en ny stormakt på gång. Och 14 av 16 fall så blir det krig.
Aha.
Och det kan vara... Jag tror första världskriget var också sånt. Att det var... vem var det nu? Var det en greve? Det var någon som blev skjuten. Och det var egentligen liksom ute i periferin. Men det, i och med att det fanns en up and coming, om det var Tyskland, fan vad jag är dålig på det här, som hotade då Englands, Storbritanniens imperium, så kunde det bli liksom en sån gnista som utlöste krig. På samma sätt. Bråket vid Korfu här drog igång det här kriget. Så det var ju det jag tycker Thukydides ville, att vi ska dra lärdomar av vad som hände här för att det kommer att hända igen.
Ja, ja, ja. Men du, slutet på kriget här, slut på boken får man inte riktigt veta, men för det, då sätter ju spartanerna in något sånt litet, några tyranner i Aten. Nu ska ni få bestämma här. Men
just
det håller ju bara ett år och sen så blir det verkligen som vanligt igen.
Ja, men det var ju lite coolt. Det var, jag tyckte det var intressant. Det blev... Det var nog...
Fan, det är helt komplicerat. Det kriget verkar inte liksom... Det hände inte så mycket med det.
Nej, men det blev någon slags oligarki där i Aten. Så att det var de 400 som typ var så här... gjorde en kupp i Aten och tog makten. Aten var ju stolt över sin demokrati och deras kolonier också ofta demokrati. Nej, men precis, det varade bara i ett år. Men det var liksom innan kriget var slut.
Mm-hmm.
Men jag tror att det här, en grej det kanske ger att läsa den. Det är om vi läser Platon. Ska vi ju läsa mer Platon snart. Mm-hmm. Platon var ju ingen demokrat.
Nej.
Och Platon skrev ju, det var ju ganska bara några år efter det här. Några decennier efter detta. Efter den här statskuppen och det. Så att det har ändå gett mig något. Alltså jag tror jag har en bättre förståelse för när Platon skriver om rättvisa och demokrati och sanning och vad det nu är. Så kan jag läsa det mot den här bakgrunden. Alltså det här var ju jävla tid att leva i. Pest och inbördeskrig och statskupp. Jag har liksom tänkt med filosofen att de lallar omkring lite så här. Nu pratar vi om sanning.
Ja, det verkar vara helt hopplöst att leva i Aten den här tiden.
Ja.
Alltså jag fattar inte hur någon ens överlevde. För att, men för det kommer man inte riktigt in på den här boken. Det är mer så här, världens, ja, de ravaged the land, och det var helt sjukt och alla dog i pesten, och så bara tänker man, ja men hur gick det ens till? Och,
ja just det.
De hade visst lite vanliga liv också.
Ja men på något sätt så kunde Sokrates hålla på. Han avrättades ju precis efter kriget till slut. Hänger säkert också ihop med de här intrigerna då under kriget. Så det tänker jag att den här har hjälpt till med. Att vi kan förstå den tiden lite bättre.
Ja, och, men de kan inte kriga så mycket inne i olika städer. Det var mycket så att de byggde upp en mur och så höll de på utanför.
Det verkar sjukt svårt att ta sig över en mur.
Ja. Ja, man kunde belägra då kanske. Men det var liksom inte så in i stan. Man sprang inte och högg varandra med svärden. Utan det skedde liksom inte på landet, om jag fattade rätt.
Ja, alltså fattar du det här med murarna? Det är mycket hur de murar på olika håll. Så nu bygger de en mur därifrån. Och så skinner de sig jättemycket så att de ska hinna bygga färdigt muren.
Ja.
Nu är muren ända från staden till havet.
Just det.
Så bara, nej, då, okej, då är det ointagligt.
Då är det... och så, ja, precis, så står de där utanför ett tag.
Ja. Mm. Så jag skulle behövt någon slags förklaringsvideo.
Ja, jo, nej, precis. Det var lite svårt att sätta sig inne i när det var de här beskrivningarna. Men visst, det var svårt med en mur. Och,
ja.
Men precis, men det kanske var så också folk kunde gå omkring och filosofera inne i Aten. För att slagfälten var ändå inte där så mycket.
Det är ju som nu. Jag bor på Amiralsgatan. Folk, kompisar från USA har hört av sig och sa, yeah, Amiralsgatan, we heard about the riots.
Ja.
Amiralsgatan, are you okay? Så bara, ja men...
Nobelvägen känner ni väl till?
Nobelvägen är som en mur.
Ja, ni vet väl att de tar sig aldrig över Nobelvägen.
Nej, det är... Amiralsgatan är lång. Mm. Många murar här. Vet du hur man kan känna igen fienden? Det var ju flera slag som var rätt röriga.
Ja, men det läste jag någonstans att de vid något tillfälle inte visste vem som var vem, va?
Ja, det var ett slag på natten,
ja,
till exempel. Det var rätt ovanligt, men då var det kaotiskt och armén splittrades upp.
Ja, men särskilt när alla pratar samma språk och ser likadana ut, gissar
jag. En gång så, de har tydligen, de har sådana kampsånger, peianer, peans, jag vet inte vad det heter. Tydligen hade de lite... De som slogs hade väldigt lika kampsånger.
Ja, typiskt.
Så, bara, så det ingöt liksom rädsla i det egna ledet när de sjöng sin egen sång. Det blev liksom helt fel.
Oj,
ja, så det måste man tänka på. Ha en distinkt kampsång.
Ja, nej, men på tal om att jag gillar krig men inte gillar denna boken, så var det synd att man inte fick mer beskrivningar av hur liksom Spartas trupper såg ut och sådär. När vi läste om någon Plutarkos att de var väldigt snygga och fräcka frisyrer och så.
Långt hår,
ja, och allt vad det var. Men och på det sättet ingöt skräck. Men det fick man inte riktigt veta i den här boken om hur att de såg speciella ut, att de var kanske få men duktiga, omöjliga att slå. Sådana grejer fick man inte reda på riktigt.
Nej, det närmaste man kom var just så här. De... väldiga i härskri eller att de ropade högt. Men det här med att lära känna fienderna, men där på natten så hade de ju lösenord. Så då mitt på slagfältet så var det så här, vad är lösenordet? Men tydligen hade då fienderna fått reda på lösenordet. De ropade väl det här högt ut. Så det funkade inte. Men på ett annat ställe så var det Atenarna som skulle inta en stad. Och då hade de samarbetspartners, kollaboratörer inne i staden. Och de smorde in sig med olja.
Ja, för att man skulle veta.
Man skulle känna igen dem. Att fundera på vad de andra i staden tänkte. Så ja. Här står du och smörjer in dig i olja.
Varför just olja? Det hade kunnat vara...
Ja, men vad håller du på med liksom?
Man hade kunnat ha liksom... ett klädesplagg som såg ut på ett visst sätt. Men, eller någonting.
En röd hatt. Ja, så det... Men sådana liksom praktiska grejer, det kunde du fått vara lite mer av. Det tycker jag. Det är ju roligt.
Ja, och också, vem var det som krigade? Vad var det för liksom... Vad var militär på den tiden? särskilt i demokratin Aten då. Vem valde de ut som skulle kriga?
Ja.
Plockade de bara för det där fattar jag aldrig riktigt. Hade de militärtjänst eller sa de alla ska ut?
Det fick jag läsa någon annanstans att det var liksom medborgarna. Så det var ju de fria männen. Så att alla medborgare är också soldater. Så det var liksom en medborgararmé. Sen så ibland hyrde man väl in legosoldater. I Sparta vet jag inte riktigt. Men det var väl... Där fick väl de här hoplitarna också hänga på ibland, slavarna.
Heloterna?
Ja, heloterna, ursäkta mig. Hopliter är ju... soldaterna.
Det är en soldat, ja. Ja, precis. Man fick följa med heloterna här lite grann också som vi läste om i Plutarchos. Att de var inte med i kriget på det sättet. De är bara liksom Spartas små slavfolk. Men de kunde påverka kriget lite grann då genom att...
Ja, men det verkar ju skitjobbigt. Alltså Sparta, de heloterna var ju fler än... Slavarna var fler än de fria.
Ja.
Så att spartanerna levde ju hela tiden i... Det fanns ett hot att heloterna skulle göra uppror.
Mm.
Så var kanske därför samhället fick vara så strikt, tänker jag mig.
Just
men,
det.
Men ibland var det ju heloter och slavar som deserterade hit och dit.
Mm.
Passade på.
Ja, när det var krig så kunde de hålla på lite. Nåja, ska vi lägga, eller har du mer? Annars lägger vi den här boken bakom oss kanske. Och ta med oss att krig var vanligt.
Jag lägger den med glädje bakom mig. Jag är ändå lite stolt att jag har läst den.
Mm. Jo, det kan man känna en liten sån vad duktig jag var. Men det gör att det var en jävla massa små städer. Alla hade sina små arméer. Alla kunde liksom inte, vad heter det, skapa små allianser hitan och ditan.
Men kanske lite också att krig drivs av... Det är inte bara så här real politik, var finns det pengar och mat, utan det var rätt så mycket heder och ära ändå och liksom stolthet. Alltså att det var liksom mänskliga känslor som någonstans låg bakom besluten. Tar jag med mig.
Ja, just det.
Vi är inte så rationella som vi tror. Men jag är också... Ja, jag blir inte så sugen på att bli diplomat och läsa mer sånt här.
Nej, men de som jag har lyssnat på då, både på YouTube och i poddar, som kan den här boken utan innan. Jag tänker att de har liksom lagt väldigt stor del av sitt liv bara att läsa den här många gånger och köra liksom referenser och kolla kartor och kolla tidskoder. Mm. Det orkar inte jag. Jag kan ta deras ord för. Ja, kul att ni orkade, men jag... Ja, jag kommer aldrig göra det.
Du sa ju att Thomas Hobbes, den brittiska filosofen, att han hade översatt Thukydides. Han var ju antidemokrat.
Mm.
Han är liksom, han gillade Thukydides för att den här boken visar att demokratin inte funkar.
Nej, precis. Det var jag imponerad av att han hade tagit med sig det ur den här boken. Och sen så också för att visa då sina engelsmän, se här, så la han så stor del av sin tid, av sitt liv, för att bara översätta den här.
Jag tyckte liksom inga av de här samhällssystemen verkar funka så bra.
Nej, där man kan säga till Hobbes att ja. Nej, demokrati kan vara inte så bra, men inte det andra heller. Men det är tydligen den översättningen de hade med sig länge där i England.
Okej. Okay. Ja, vi kommer väl till Hobbes om några år.
Får vi hoppas. Men då säger vi så för denna gången då. Och nästa gång så ska vi ha läst mer Platon, va?
Ja, Gästabudet. Det handlar om kärlek. Det ska bli härligt.
Ja, från krig till kärlek. Vad fint, då hörs vi igen nästa gång. Hej då!